Idag så tänkte jag att vi skulle tala lite grann om drejning. Och jag vet inte hur många här som har provat på riktigt hantverk någon gång. Jag ser att några av er här, eftersom jag känner er, att det finns några här som är jätteduktiga på det här med hantverk. Och för ganska många år sedan då fick jag prova på att jobba med lera på en drejskiva. Jag hade en kompis som utbildade sig inom det. Och så skulle jag försöka göra en skål. Och jag tänkte, men det kan inte vara så svårt. Det är ju bara liksom att trycka upp leran så här. Men upptäcker att det är ju inte så lätt som man tror. Jag vet inte hur många här idag som har provat på att dreja med lera. Men det liksom snurrar ju runt och så ska man liksom trycka och försöka forma den där. Och sen helt plötsligt så bara slinter liksom leran och far iväg. Och det är inte lätt helt enkelt. Det är svårt. Och idag så kommer vi inte att lära oss att dreja. Men jag tänkte att vi skulle fundera lite grann på hur en krukmakare tänker. Och vi ska gå till Jeremia i Gamla testamentet, det 18:e kapitlet. Så ska vi titta på en ganska klassisk bibeltext ifrån Gamla testamentet. Och vi läser ifrån vers 1. Detta ord kom till Jeremia från Herren. Gå ner till krukmakarens hus. Där ska jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ner till krukmakarens hus och fann honom i arbete vid drejskivan. Ibland misslyckades lerkärlet som krukmakaren formade med sina händer. Och då gjorde han om det till ett nytt kärl, så som han ville ha det. Herrens ord kom till mig. Skulle jag inte kunna göra med er, Israels folk, så som denne krukmakare gör, säger Herren. Som leran i krukmakarens händer, så är ni i mina händer, Israels folk. Ena gången hotar jag att rycka upp, vräka omkull och förstöra ett folk och ett rike. Men om det folk jag hotat vänder om från sin ondska, ångrar jag mig och gör inte det onda jag tänkt tillfoga dem. En annan gång lovar jag att bygga upp och plantera ett folk och ett rike. Men om de gör det som är ont i mina ögon och inte lyder mig, ångrar jag mig och gör inte det goda jag lovat dem. Säg nu till männen i Juda och invånarna i Jerusalem. Så säger Herren. Som krukmakaren formar leran, så skapar jag en olycka åt er och tänker ut en plan mot er. Lämna er onda väg. Ändra era liv och era gärningar. Men de kommer att svara, lönlöst. Vi följer våra egna planer och handlar var och en efter sitt eget onda och hårda hjärta. Låt oss be. Fader, vi ber om att du skulle öppna den här texten för oss den här förmiddagen. Tack att ditt ord talar därför att det är levande. Och Jesus, gör oss tillgängliga för det du vill peka på, det du vill påminna om, det du vill tala om idag. Amen. Profeterna i Gamla testamentet, de arbetar ju ofta och använder ofta bildspråk som människor kan begripa. Och Jesus, han gör ju precis samma sak. Han hittar ju alla möjliga bilder och liknelser. Och ibland kan det vara ganska dråpliga och talande bilder och liknelser som Jesus använder när han vill beskriva vem Gud är, hur han är och vad han gör. Och predikanter har i alla tider försökt liksom att hitta de här bilderna som på ett så bra sätt som möjligt och de här metaforerna som på något sätt kan ge djup åt budskapet. Och så gjorde också profeterna. Och vi läste ju precis här att Jeremia, han beger sig till krukmakarens verkstad. Och så tittar han på krukmakaren när han liksom skär ut en bit lera ur den större lerklumpen och hur han liksom börjar bearbeta den här leran. Han knådar den mjuk. Han använder mycket vatten som liksom måste arbetas in i leran. Och sen så tar han den här leran och så lägger han där på drejskivan och så börjar han att bearbeta den. Långsamt och noggrant. Det får inte finnas några luftbubblor. Och det får inte finnas några torra partier i leran, för då kommer det inte att funka. Han knådar den mjuk och följsam och allt i den här lerklumpen måste liksom arbetas igenom. Och Jeremia, han står och ser på och så hör han hur Gud talar med honom. Och det kan ju tyckas märkligt, men det är ingen liksom märklig eller ovanlig koppling egentligen, att någonting alldeles vanligt i vår vardag kan påminna om vem Gud är och vad han gör. Man måste inte vara en gammal gubbe med skägg och vara profet för att vara med om det här, att Gud talar i vardagen. Utan med rätt blick så kan man få vara med och ana Guds verk i alldeles vanliga situationer. Och vi ska komma tillbaka till det här lite senare. Och så hjälper Gud Jeremia att se hur en skicklig och erfaren hantverkare arbetar. Och så blir det en sorts bild av vad Gud vill göra i våra liv. För varje hantverkare har en plan. En skiss eller någon sorts idé som hon arbetar utifrån. Och så tänker jag mig också att en hantverkare ser potential i saker som du och jag inte ser potential i. Jag kanske ser en trästock medan träsnidaren fattar direkt att det här är bra. Den här stocken kan bli något helt annat än vad det är idag. Jag ser ett stenblock. Bildhuggaren ser något mer. Hugger i det där stenblocket tills det blir något helt annat än ett fyrkantigt, vasst, dött stenblock. Är ni med? Eller om man har en bunt färger framför sig och en alldeles tom oljeduk. Och så har man en inre bild och så växer det sakta fram en alldeles fantastisk tavla. Och det är ju det här som hantverkaren är med om. Att den här liksom inre bilden sakta men säkert börjar förverkligas. Och det verkar också vara så för Gud. Man ser vad det kan bli. Och när Gud ser på våra liv, vad är det han ser då? Vad ser han då? Och Bibelns klara budskap, det är ju att han är för människan. Han är inte emot dig. Gud är inte ute efter människan, utan han är för människan. Och har på ett alldeles särskilt sätt en tanke och en plan för var och en av oss som är här. Och låt oss ta den här stora bilden, skapelseberättelsen. Vi sjöng om skapelsen här i början. Och där läser vi om hur Gud skapar människan till sin avbild. Och tanken är ju att människan på ett alldeles särskilt sätt ska återspegla vem Gud är. Alltså att vi ska vara en sorts spegelbild av Guds eget väsen. Alltså kärleksfull, generös, osjälvisk, öppen och varm. På alla möjliga sätt så ska vi påminna om Gud och vem han är. Och så kommer synden. Distanseringen ifrån Gud, Förskjutningen från gudscentreringen till självcentrering. Och så vänder vi Gud ryggen och så går vi vår egen väg. Och det är ju syndens innersta väsen. Vi tillber honom inte, vi lyder honom inte, vi bryr oss inte om honom och vi går vår egen väg. Vi lever som om Gud inte finns. Och syndens konsekvens, det blir ju att den här bilden spricker sönder. Avbilden som Gud skapade, människan som skulle genomlysa av Guds egen närvaro, blir genomlyst av massa andra saker istället. Och så spricker den där avbilden och så blir det svårt att upptäcka Gud i den. Och i Gamla testamentet så finns det återkommande hintar om vad Gud önskar göra med mänskligheten. Han väljer ett folk, ett litet och ett ganska oansenligt folk i Mellanöstern. Som på ett särskilt sätt ska ställas fram för hela världen för att återspegla vad Gud gör och vem Gud är. Inte för det här folkets egen skull, utan för alla andra folks skull. Så att hela världen ska förstå vem Gud är. Men det misslyckas totalt. Israels folk, de är oftare olydiga än lydiga. Och läser man lite de här mer historiska böckerna i Gamla testamentet så är det ganska deprimerad läsning. Det kommer en ny kung som inte följer Gud. Och det kommer en ny kung som inte heller följer Gud. Och det kommer en ny kung som inte heller gör vad Gud önskar. Och så håller det på så där hela tiden. Och det är inte så ofta det går vägen. Och så i Nya testamentet så träder Jesus in på scenen. Och han är den fullbordade, fullkomliga bilden av det som skapelsen utlovar. Alltså när Jesus kliver omkring på jorden, då är Guds fullkomliga avbild på plats. Är ni med? Det är därför Jesus kan säga, den som har sett mig har sett Fadern. Han är den perfekta avbilden av vem Gud är. Därför att i Jesus så finns speglingen av Guds godhet, av Guds kärlek, av Guds generositet, av Guds avspända, inklusiva attityd mot människor. Och det syns i hur Jesus botar människor. Det syns i hur han ger människor mat att äta. Det syns i vilka han festar med. Det syns i hur han snackar med en kvinna som ingen vill prata med. Det syns i hur han kallar en lärjunge som ingen skulle komma på tanken att kalla som lärjunge. Och så vidare och så vidare. Och så säger Jesus, den som har sett mig har sett Fadern. Det är så här han är. Det är så här Gud är. Så om du funderar på hur Gud är egentligen, läs berättelsen om Jesus. Därför att där framträder han som aldrig förr. Det finns ingen bättre bild i hela världshistorien om vem Gud är än Jesu liv. Den enda helt naturliga, oförstörda, fullkomliga människan som världen någonsin har skådat. Han heter Jesus och kommer från Nazaret. Och varje människa, förutom Jesus, är märkta av synden. Och den där skadade bilden, alltså den här gudlösheten, själviskheten och oförsoning, finns liksom, det är som att det är invävt i våra liv. Liksom, det går liksom, vi kan inte komma ifrån det. Det finns där. Alla är smittade. Alla får uppmaningen att följa Jesus och låta döpa sig. Och vad är det som händer då? Jo, den där syndens väg, talar Bibeln om, leder till död i en människas liv. Den leder till död och förstörelse. Och den vägen går varje människa som inte har med Jesus att göra. Och det har inte med präktighet att göra. Det är liksom bara en sorts diagnos på mänskligheten. Att mänskligheten är smittad av synden. Och så står det i Bibeln att vi lever för synden och så är vi döda för Gud. Men så står Jesus här och så kallar han oss. Vänd om. Och så säger han, följ mig. Och så vänder vi oss om och så börjar vi leva för Gud istället för synden. Paulus han uttryckte det, jag levde för synden och var död för Gud. Men så kallar Gud mig att vända om och så blir det liksom motsatta läget. Jag dör för synden och så börjar jag leva för Gud. Det är det som händer när vi döper människor. Och det är det som gestaltas när vi sänker ner människor i vattnet. Man dör bort ifrån sitt gamla och så uppstår man till ett helt nytt liv. Och så börjar sakta men säkert den här bilden att restaureras. Då börjar liksom omskapelsen. Kallelsen, bestämmelsen för våra liv eller meningen med våra liv om du så vill. Den sammanfattas bra i en vers i Romarbrevet som vi ska läsa. Romarbrevet 8:29. Till dem han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas till hans sons bild så att denne skulle vara den förstfödde bland många bröder. Alltså Gud har ställt fram en fullkomlig människa, Jesus Kristus. Han är helt och hållet Guds avbild. Och han liksom står här i världshistorien som en sorts kallelserop till människan. Kom igen! Omvänd dig, tro på mig, låt dig döpas, börja följa mig. Och då kommer Gud och så börjar han att knåda våra liv. Det är då när vi vänder om. Det är då han tar våra liv som är det här leret. Och så börjar han sakta men säkert att arbeta in sitt liv i våra liv. Och så knådar han oss. Till Guds avbild så att vi sakta men säkert börjar likna Jesus. Vår bestämmelse är att formas efter Jesus, efter bilden av Jesus. Och när vi börjar följa Jesus, då är vi med i det här stora förvandlingsnumret som Gud har börjat med världen. Han börjar den här livslånga bearbetningen med våra liv. Det är liksom själva planen. Och jag tänker så här att varken du eller jag ska nöja oss med en mindre dröm än den. Att bli kristen, det är inte i första hand att ingå i en sorts kyrkosystem. Att man är med och sköter ljudet eller man är med och städar. Det är jätteroligt att du vill vara med och bidra. Men det är inte det handlar om att bli kristen. Att gå med i en förening. Det som är äventyret för människor som väljer att döpa sig, det är ju att sakta men säkert formas till Jesu bild. Alltså att Jesus ska ta plats i våra liv. Och när Jeremia står där och ser på krukmakaren, då händer det någonting ganska oväntat. Krukmakaren, han är skicklig. Men det står att han misslyckas. Att leran misslyckas i hans hand. Så står det. Leran misslyckas i hans hand. Och man kan tänka sig att krukmakaren skulle kunna göra ungefär som du och jag gör. När någonting slutar fungera eller vi inte riktigt är nöjd med någonting, då slänger vi det i soporna. Men han gör inte det, krukmakaren. Han börjar om. Han börjar om. så lyssnar du. Du som befinner dig vid vägs ände, du som tänker att det aldrig kommer att bli någon ordning på ditt liv. Du kanske sitter här och tänker som jag tänker ibland, vad trött jag är på min egen synd. Vad trött jag är på den. Och vad ledsen jag är på den som liksom tittar fram lite nu och då. Och så kanske tanken far genom huvudet på mig eller på dig. Jag skiter i det här. Det går inte att vara kristen. Det håller inte. Det är så höga ideal och jag lever aldrig upp till det. Och jag är så långt ifrån. Men lyssna nu. Vi misslyckas i hans hand. Aldrig har han släppt dig med sin blick. Inte för en sekund. Och aldrig har han tänkt tanken att han ska kasta bort dig. Kallelseropet till dig idag blir upp på drejskivan igen. Ett varv till. Om Gud är den som formar Jesusbilden i oss, hur är det då med vårt eget ansvar? Har vi ett eget ansvar? Och jag tänker att man skulle kunna sammanfatta det så här, att vår kallelse är att inte säga nej. Att inte säga nej. Gud rör sig i våra liv. Gud kallar oss. Gud lockar oss till överlåtelse. Precis som vi sjunger i sångerna att vi vill överlåta våra liv till Jesus. Han lockar oss till det. Det är vår kallelse. Att inte hålla emot. Att inte säga nej. Det är Gud som tar initiativet och vi får svara. Och i texten här, i Jeremia som vi läste, då får ju folket ta ansvar för sina egna val. De kallas att vända om ifrån sina onda vägar. Och då kommer Gud att fortsätta det han gör i och med dem. Men de väljer ju att inte vända om i det här sammanhanget. Men Gud är tålmodig. Jag vet inte, när jag skulle lära mina barn att cykla. Du vet, man sitter, det är en sån här liten cykel, man får springa bakom. Och liksom Felice eller Vilma satt där och försökte liksom våga. Håller i mig mamma, håller i mig mamma. Ja, jag håller i dig, jag håller i dig. Och man sprang liksom på den där, på lekstigen 5 utanför där. Och man får hålla på och hålla på och man springer. Du håller väl mamma, du håller mig mamma. Jag håller dig. Och sen en vacker dag så liksom springer man där och håller. Håller du mig mamma? Ja, jag håller, jag håller. Och så cyklar de alldeles själv iväg. Och så tänker jag lite att Gud är som den där mamman. Alltså Gud längtar ju inte efter att du ska misslyckas. Han längtar efter att du ska lyckas. Han är för dig. Han springer bakom din cykel och så säger han, jag håller dig, jag håller dig, jag håller dig, jag springer med. Och så är han så tålmodig, tålmodig, så fortsätter han att forma dig tills Jesus blir synlig i ditt liv. Och då kan man ju undra, men hur går det till då när Gud formar oss? Och jag tänker så här, att jag tror att det primärt sker genom våra omständigheter. Ibland så har vi talat om våra omständigheter som ett problem. Jag tänker att det inte alltid är så. Därför att allt vi är med om, allt kan, om det överlämnas i hans hand, tjäna Guds syften med våra liv. Och det säger ingenting om vart omständigheterna kom ifrån. Det är liksom inte samma sak. Jag påstår inte att allt är gott. Men jag påstår att allt kan tjäna hans syften. Bibeln verkar vara mycket mer intresserad av vad smärta eller omständigheter i våra liv kan leda till än vad det kommer ifrån. Vår första tanke när något hemskt eller jobbigt händer, det är ju varför? Och så försöker vi titta runt omkring, vi försöker hitta sambanden, varför blev det så här? Medan Bibeln ger ganska otillfredsställande svar på den frågan. Alltså var kommer alla olyckliga omständigheter i livet ifrån? Vi får inga bra svar från det, på den frågan. Det vi får är en kallelse att fråga vart vi än befinner oss, i vilken situation vi än är i. Var går Guds väg framåt nu? Därför att Gud kan använda vad som helst i ditt och mitt liv. Och i Jeremias text, jag vet inte om ni tänkte på det, men där ser det ju ut som att det är Gud som sänder ondskan, eller hur? Det är en ganska jobbig text på det här sättet i slutet där. Men i Nya testamentet då klarnar liksom den här bilden upp någonting. I Nya testamentet, alltså i Gamla testamentet, så finns djävulen med som någon sorts doldis i bakgrunden. Och så tänker man sig i Gamla testamentet att allt kommer från Gud, både ont och gott. Men i Nya testamentet, där börjar ondskan få mer personliga drag. Och så först börjar vi förstå att det är inte Gud som sänder sjukdom, förluster, krig, död. Det är inte det. Utan det är den som Jesus kallar för tjuven som gör det. Men däremot så verkar Jesus äga förmågan att använda precis allt som man får i händerna. Jag tänker mig, det kanske är en konstig bild, men bara för att ändå ge någon form av bild. Jag tänker mig att den här krukmakaren Jesus står där och så håller han på och bearbetar leran som är mitt liv. Och så kastar djävulen liksom en kniv mot det där för att förstöra och förgöra. Men hur Jesus fångar upp den där kniven och så använder han den istället i formandet av det här lerkärlet. Jag vet inte om ni hänger med i den bilden. Alltså han fångar det onda som kommer emot oss och så använder han det när han formar oss för att göra oss lika honom. Han sänder det inte, men han kan använda det. Så när Gud beskrivs som krukmakaren som formar oss, då är det också han som har förmågan att fånga upp allt det här jobbiga, onda som vi är med om. Och så kan han använda det. Och nyckeln i den här texten, det är ju att det står att han håller på tills det blev som han ville ha det. Alltså han formar, han jobbar på, han ger inte upp mer än att Jesus ska bli tydlig i våra liv. Han ger aldrig upp. Och så kort avslutningsvis, vad önskar jag att du skulle ha hört idag? Jag tänker om du finns här idag som inte är kristen, så finns det en inbjudan till dig. Att synden har också drabbat dig. Och den enda som kan reparera den skadan, det är Jesus Kristus. Han förlåter dig, han stryker skulden och han botar dig från din skam. Så omvänd dig och låt dig döpas. Välkommen in i familjen. Du är inbjuden. Det är inte något enkelt det handlar om. Det handlar inte om att kryssa i en ruta liksom, så är man med. Utan man antar en väg som handlar om Guds långsamma formande i våra liv. Men jag lovar dig att det är tidernas äventyr att få vara där på drejskivan. Och för det andra, du som är kristen och som frestas att ge upp, som känner dig misslyckad och modfälld, som kanske till och med känner att du övermannas av synden i ditt eget liv. Till dig vill jag bara uppmuntra upp igen. Upp på drejskivan. Säg ditt ja till Jesus en gång till. Ge honom tillträde till ditt liv igen. Därför att han vill börja om tålmodigt. Gång på gång på gång på gång på gång. Så upp igen. Och så det tredje. Bär dina livsomständigheter, vilka de än är, fram inför Jesus och be att de ska få användas till att göra dig mer lik honom. Är du sjuk? Har din relation kraschat? Har du mist ditt arbete? Har du blivit befordrad och fått mer betalt? Är livet extra enkelt just nu? Har du vunnit på lotto? Bär dina livsomständigheter fram inför Jesus och be att han ska använda det. Be att han ska tala till dig. Be att han ska forma sin sons bild i ditt liv. Det är för att han vill använda alla dina livsomständigheter för att forma dig. Och när du frestas att ge upp, återigen, Gud har inte ens tänkt tanken att ge upp med dig. Han börjar om så många gånger det krävs. Och när vi misslyckas, då misslyckas vi i hans hand. Vi är fortfarande där, i hans hand. Vi ber tillsammans.